Sångvalet har en viss koppling till vårt tema. Härlighetens Herre vandrar med sitt folk. Och idag så gäller det dig och mig. Tidigare har vi sett på Abraham och Moses, som ni vet, ni som var med igår. Men sången var väl vald så tillvida att det talar om en resa, intressant. Herren vandrar med sitt folk. Och precis som när vi ska ut och resa så tänker vi ju, planerar vi. Vi har en destination som vi ser fram emot att komma fram till. Själv åkte jag ju från Halmstad med tåg och sen flygbuss och sen flyg till Arlanda och så vidare med flyg till Umeå. Man tänker, kommer det här momenten att fungera? Eller blir det någon strul på vägen? Och på något sätt så har vi ju liksom detta enkla mönstret som vi så väl känner till, som också finns på det andliga området i vandringen med Herren. Det finns ett och annat som är struligt på vägen, det vet vi. Och vi ställer till det ibland och ibland vållar andra bekymmer, så att säga. Så detta var ju en välvald sång som vi bör sjunga och tänka på, meditera över. Kommer jag frälst ut ur striden? Oh, vad jag då ska bli glad. Och underförstått så får vi ju också säga då dess motsats. Jag menar, den bibliska realismen är där. Gud har talat klartext och han gör det ju även med oss. Skulle jag inte komma fram så vore det ju förfärligt. Ja, där är ju det varnande exemplet liksom. Dubbel utgång som Guds ord talar om. En evig glädje hemma hos Herren för evigt. Och en evig frånvaro borta från honom. Under förbannelse. Nog om det just nu. Men vår önskan och vår bön är: Herre, hjälp mig att resan lyckas, så att säga. Och då blir det ju en underbar tanke att få vända tillbaks till temat och höra vem det är som är färdledaren. Det är inte vem som helst. Och detta underbara uttryck från Stefanus från Apostlagärningarnas 7. Härlighetens Herre kallade på Abraham, Mose. Hör och häpna, han kallar också på dig och mig. Vi ber. Herre, vi förundras över dig, du härlighetens Herre. Att du kommer till oss och att du har gett oss ditt ord. Att du vill möta oss precis sådana som vi är. Vare sig vi är intresserade eller ej, så älskar du oss. Och du har gett ditt liv för att vi skulle genomgå denna resan och nå lyckligt fram till dig och få vara med hos dig för evigt. Kommer jag frälst ut ur striden, o vad jag då ska bli glad. Herre, hjälp oss var och en att du verkligen får lyckas med detta och bevara oss. För du vet, Herre, att själva så ställer vi bara till det för oss på många sätt och också för varandra. Och vi behöver din nåd, din barmhärtighet och din förlåtelse. För att vi överhuvudtaget ska våga tänka och gå vidare. Men tack att du är där, härlighetens Herre. Och att du vill leda ditt folk. Också oss som är samlade här. Helige Ande, vår hjälpare, kom till oss. Öppna våra ögon för ditt ord. Och förhärliga Kristus för oss. I Jesu namn. Amen. I min inledning igår så citerade jag ett par bibelställningar från Nya Testamentet. Som på något sätt är bra att tänka på när vi lyfter fram det här perspektivet med härlighetens Herre som vandrar med sitt folk. Och det gammaltestamentliga perspektivet. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skriften ger. Alltså skriften, och vilken god manual. Den behöver vi läsa. Och nu tänker jag igen. Vi har igår stannat inför Abraham och Mose och vi har lyft fram vissa skriftavsnitt, men det är ju mycket kvar att läsa. Kära vänner, bli goda vänner med Abraham och Moses. Hur då? Genom att fortsätta att läsa om deras historia och även då i Nya Testamentets ljus. Så ni har ett arbete kvar efter lägret och fortsätta att läsa om Abraham och Moses. Därför så måste vi så mycket mer ta vara på det som vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen, säger Hebreerbrevets författaren. Hur skulle vi kunna komma undan om vi inte tar vara på en sån frälsning, skriver han. Det är ett skriftord till från andra Tim 3, 16 och 17. Hela skriften, den är utandad av Gud, nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Guds människan, det är en kristen det. Skriften hjälper oss på vägen, på resan. Utan den så klarar vi oss inte. Därför har vi det också under dagen lyfts fram, detta med kyrkans kännetecken. Tack Jimmy, ordet inte minst. Och den hjälp som nådens medel ger oss. Hela Bibeln är med andra ord en utomordentligt viktig manual. Med syftet att du och jag på den här resan ska övervinna. Det är det ordet som används i Uppenbarelseboken inte minst. Och vi har det ju på engelska, ni känner kanske till lite sångval. We shall overcome. Overcome är det ordet som används på engelska. Att övervinna. Det vill säga frälsas från denna syndens värld till det eviga livet hos Gud. Och det sätt som Herren vandrar med sitt folk har djupa rötter i hans handlande med det utvalda folket, alltså Israel. Och det har vi sett Abraham och Moses som exempel på. Och även Israels folk i någon mån. Vi stannar upp för Abraham först och sedan Moses. Idag vill vi då framförallt fokusera, det antydde jag igår, på vad Nya Testamentet har att säga om dem. I synnerhet om Abraham, för han har fortfarande en stor viktig position i inte minst i aposteln Paulus undervisning. Ja, även Jesus lyfter fram det. Abraham kallas ju för trons far. Men vi börjar i Galaterbrevet som har en intressant redogörelse för hur Abraham och Moses förhåller sig till varandra. Det är lite spännande att se. Särskilt med avseende på de två förbund som Gud då förmedlar via dem. Jag får repetera det från igår. I Abrahams förbundet, jag kallar det för ett ensidigt förbund, det är att Gud kommer till Abraham, uppenbarar sig, kallar honom från ingenstans till någonstans och Gud förpliktigar sig så att göra hela jobbet. Skulle vi tala liksom enkelt vardagligt språk så är det att Gud säger, jag fixar allt sammans. Ensidigt förbund. Och Abraham, han bara lyssnar. Han är åhöraren. Han tar in. Han förundras. Och är detta möjligt? Är detta sant? Och så står det att han trodde. Och det räknas honom till rättfärdighet. Ett ensidigt förbund. Mose får ett annat förbund från Herren för Israels barn. Och det är ömsesidigt. Så tillvida att Gud säger, han talar, du ska göra så och så. Det är lagen inte minst. Och så finns det slags en förpliktelse där det sägs att om du håller lagen så ska du få någonting. Håller du inte lagen så är det kört. Ömsesidiga förpliktelser skulle man kunna säga. Ser ni skillnaden mellan Abraham och Moseförbundet? Ensidigt, Gud gör allt. Och här, enkelt sagt, Moses, då gör vi någonting tillsammans. Och nu tar Paulus i Galaterbrevet fram detta på ett väldigt intressant sätt. Bakgrunden i Galaterbrevet är den här lagiskheten som Jimmy lyfter fram lite grann. Det är som ett dike för oss, lagiskheten. Den finns bland de galatiska kristna. En sammanblandning mellan tro och gärningar med tanke på människans relation till Gud och hennes frälsning. Aposteln Paulus i Galaterbrevet, han är oerhört inledningsvis stark och säger, kom inte här och tala om ett annat evangelium än det som jag har fått och som Gud har gett till mig, där du gör en sammanblandning mellan tro och gärningar. Gud förbjuder. Han använder till och med i kapitel 1 två stycken verser när han säger att om någon förkunnar ett sådant evangelium, ett nytt evangelium, vare han förbannad. Det är oerhört drastiskt. Och det gör han i pedagogiskt syfte för att bevara det evangelium man har fått, som måste bara få ljuda. För annars är det kört. Paulus köper ingen sammanblandning. Det går inte. Det är bara genom av nåd, genom tron, utan lagens gärningar som en människa kan bli frälst. Galaterbrevet 2:16. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Kan det sägas tydligare? Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Rött ljus. Med tanke på vad jag skulle kunna åstadkomma, prestera inför Gud. Och sen i den fortsatta retoriken i Galaterbrevet. För att förklara detta så lyfter aposteln i kapitel 3 fram förhållandet just mellan de här två förbunden. Det Gud gav till Abraham och det han gav till Mose. I Galaterbrevet 3, 15-19, om ni har biblar. Bröder, jag vill ta ett mänskligt exempel. Inte ens en människas testamente som vunnit laga kraft kan upphävas eller utökas. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda. Och din avkomma som är vad då? Kristus. Vad jag menar är detta, att det testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt, det vill säga löftet till Abraham, kan inte upphävas av lagen som kom 430 år senare. Så att löftet skulle bli ogiltigt. Men om arvet skulle bero på lagen, beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Varför gavs då lagen? Frågetecken. Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomlingen kom, han som löftet gällde. Kanske inte så lätt att hänga med, en lite längre sekvens. Men poängen är här att här är en kronologisk ordning. Abraham först. Gud fixar allt. 430 år senare kommer det ömsesidiga förbundet med lagens tavlor, där det är förpliktelser från båda hållen. Och poängen från Paulus sida är att det första förbundet, det är det viktigaste, det grundläggande. Det är Guds, så att säga, övergripande gärning, och det har med Kristus att göra. Och det är bara där friheten finns och tillhandahålles. Lagen kommer också in, men inte för att, så att säga, komplettera evangeliet, löftet som sådant, utan att vara en pedagog. Det är det ordet som används. En uppfostrare. Lagen är med för att vi har det så knepigt som människor, och fallet har tagit så djupt att vi tar liksom inte emot detta underbara löfte med mindre att Gud får arbeta med oss ingående och skapa ett behov så att jag lyfter mina ögon uppåt till Kristus och tar emot honom. Det är en medicinkur som behövs, kan man säga, som lagen. Den jobbar med mig, den avslöjar synden, visar att jag är sjuk. Vad då, varför då? För att Kristus ska få ljusa, få bli synlig för mig, och enbart han. Löftet kommer först och är tongivande. Lagen ges 430 år senare. Har en fostrande uppgift. Pedagogisk hjälpreda. Betjänande syfte. Lagen blev vår övervakare till Kristus, säger Paulus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Det vill säga, lagen ska inte blandas in i evangeliet för att det ska åstadkomma någonting till Gud. När det är bara Abrahams löftet, ensamt Kristus, bara Kristus. Det gör att vi, inte så enkelt detta kanske att ta till sig, vi behöver stava på detta hela livet. Hur förhållandet är mellan löftet och lagen. Lagen har en fostrande uppgift för att skjuta mig mer och mer hela tiden bort ifrån mig själv och till honom som har gett det stora övergripande löftet. Jag ordnar allt sammans, jag fixar allt. Kapitel 4, vi tar lite mer från Galaterbrevet, så betonas ytterligare ett perspektiv. sett utifrån Abrahams liv och historia. Vi kommer ihåg att Abraham hade två söner. En föddes utanför löftet, Ismael, av modern Hagar. Och en föddes i enlighet med löftet, Isak, med modern Sara. Vi var inne på det lite grann igår. Abraham och Sara försökte ju hjälpa Gud på traven då. Och Herren log. Och försäkrade, nej, det är inte din väg, Abraham. Jag ordnar allt. Och så säger Paulus i Galaterbrevet 4, när det gäller dessa två sönerna. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte till lagen? Det står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem. Eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt och det är vår moder. Så igen gör Paulus för de galatiska kristna klart att de här två sönerna från Abraham, de leder åt olika håll. Den ena bär med sig det lagiska, kan man säga, och det når inte fram. Och det är utanför Guds löfte. Det är en mänsklig konstruktion som Abraham och Sara försökte. Det var inte vägen. Men Guds konstruktion, löftet till Abraham, det är det som gäller. Och det är djupast sett Kristus. Så långt från Galaterbrevet. Ni ser att Abraham finns med i högsta grad i Paulus undervisning. Så GT-perspektivet måste ju finnas med för att vi egentligen ska förstå Paulus undervisning i Galaterbrevet, Romarbrevet och som vi också ska se lite grann senare på Jakobs brev. Nu går vi till Romarbrevet. Där betonas samma sak. I kapitel 3, 21-24 så kommer liksom inledningen av undervisningen av rättfärdighet genom tron utan lagens gärningar. Nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, står det. Det är en stark betoning på det. Utan lag. Alltså utan mänsklig kapacitet eller konstruktion. En som lagen och profeterna vittnar om. Gamla testamentet. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta i Kristus Jesus. Lägg märke till kontrasterna. Mänskligt sett, vi är helt hopplösa och förlorade. Alla har syndat. Vi saknar överhuvudtaget någon kapacitet för att liksom närma oss Gud. Det är kört. Men Gud har gripit in och kommer med en rättfärdighet som han själv lägger till rätta och som ska tas emot genom tron. Inte som en gärning, utan som att lyssna, precis som Abraham gjorde, och ta emot när Gud säger, jag har ordnat allt för dig. Sen i Romarbrevet 4 så bekräftas denna rättfärdiggörelse genom tron i kapitel 3 genom att lyfta fram exempel från Gamla testamentet. Börja med David, om syndernas förlåtelse. Och sen kommer Abraham in. Större delen av kapitel 4 handlar om Abraham. Tron räknades Abraham till rättfärdighet, får vi veta här. Kapitel 4, vers 9 i Romarbrevet. Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Precis som vi hade det i första Moseboks 15 igår. Paulus återger Abrahams liv här i Romarbrevet 4. För att förtydliga undervisningen om frälsningens väg. Om rättfärdiggörelsen genom tron. Den finns redan där i Gamla testamentet. Det betonas med tydlighet att det inte är genom lagen, det vill säga våra prestationer överhuvudtaget, som en människa kan leda sin rätt relation till Gud. Kampen om frälsningens väg står mellan människans försök väg, som är lagiskt präglad för att försöka tillfredsställa Gud. Men Gud säger, nej, det är kört, det är omöjligt. Till denna frälsningens väg, evangelium, som är Guds väg till människan. Helt och hållet. Precis som Gud, härlighetens Herre, Gud kom till Abraham. Sökte upp honom där han var i mörker. Resan påbörjades. Abraham lyssnade. Han följde. Han lydde Gud. Han trodde. Gud gör allt. I Andra Korinthierbrevets 5 så lyfter aposteln fram detta med försoningen som Daniel också undervisade om här så gott och väl om. Andra Kor 5, det är försoningens kapitel kan man säga. Och där är ett uttryck som vi kan ta med oss här. Där säger aposteln, allt sammans kommer från Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Tillräknar inte längre de deras synder och så vidare. Men just detta, du ser himmelen öppen. Allt sammans kommer från Gud. Det kom till Abraham. Och nu kommer det också till oss. Ja, vi har redan, genom dopet och tron så har vi redan tagit emot det. Om så är fallet. Och så sker det igen. I Romarbrevet 4, vi fortsätter. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av mänskligt sett, men inte inför Gud. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, säger Paulus. Nej. Med tanke på vår frälsning har Gud utvalt nådens och trons väg. Och här i Romarbrevet 4 så utmålas en paradox, en skillnad just mellan gärningarnas väg. Och att då finns på något sätt att det betalas lön i någon mån i förhållande till det som görs. Och också dess motsats förbannas i händelse av att det inte fullföljs. Romarbrevet 4, 4 och 5 är viktiga verser här. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något att han har förtjänat. Då börjar vi titta på vad har gjorts och vad har inte gjort, och då blir det betalat därefter. Och det kan vara tufft att möta Gud med de villkoren. Så resonerar Paulus. Lön efter prestation, med andra ord. Men så kommer det. Hör och häpna. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Ser du paradoxen mellan den mänskliga vägen till att försöka komma till Gud jämfört med när Gud kommer till oss, till dig och mig. Och Gud sätter ju liksom, han talar klartext. Vilka är det han har att göra med? Det är inte speciellt meriterande att få höra. Den ogudaktige. Det är du och jag. Det är det vi har med oss i bagaget. Det är det vi har att visa fram. Men vad gör Gud? Jo, i kraft av löftet till Abraham så förklarar han ogudaktig rättfärdig. Ser du paradoxen? Det är bara av nåd, genom tron, utan lagens gärningar. Men omskärelsen då, vi var inne på den igår, är inte det en motprestation? Nej, så är det inte, det såg vi på igår. Utan den kommer som en frukt av rättfärdiggörelsen, som ett tecken efter att själva handlingen har skett. Och i Romarbrevet 4 så lyfter aposteln fram detta också. Omskärelsen är en bekräftelse på vad Gud redan har gjort genom sitt löfte, sin frälsningsgärning. Lite längre fram i Romarbrevet 4, vi är fortfarande där, så hänvisas till att Gud kallat Abraham att bli far till många folk. Och här är ett av de mest märkliga uttryck, tror jag, och som egentligen förklarar denna grundläggande artikeln i den kristna tron, rättfärdiggörelsen genom tron. Lyssna. Abraham förtröstade på Gud, och så kommer det. Romarbrevet 4, vers 17. Han som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Jag får nog läsa det en gång till, för det är inte så lätt att greppa det. Gud ger liv åt de döda, kallar på det som inte är till som om det var till. Det är paradoxer. Det som inte existerar, existerar. Det som inte finns till, finns till. Det som är dött får liv. Ser du motsatserna? Och så går Paulus in på Abraham och Saras livssituation. För det förklaras egentligen genom deras exempel. Det här med löftet kom. Och så dröjde det innan det gick i uppfyllelse. Så kämpade de. De var gamla. De började bli. Det var helt omöjligt att uppfylla. Och så står det i Romarbrevet 4, 18 och 22. Efter då den här meningen. Där hoppet var ute hoppades han ändå. Och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Vi ser att här är en kamp i troslivet hos Abraham. Fanns tvivel, det har vi redan sett. Men det finns en trosgnista, att härlighetens Gud som kallade honom ut från Mesopotamien. Som talade klartext, som välsignade honom, ledde honom. Han hade gett ett löfte att han skulle göra det omöjliga möjligt. Och Abraham höll fast vid det, även om förnuftet inte var med. Långt därifrån. Han vacklade inte i tron, fortsätter Paulus, när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Romarbrevet 4 förklarar allt det som vi har läst om och betraktade någon mån igår utifrån första Mosebok 12, 15, 18 och så vidare. Det är facit i hand kan man säga. Och det är gjort rätt så på ett detaljerat sätt. Och här måste vi komma tillbaka igen till denna nyckelmening, formulering. Gud som gör liv åt det döda. Och kalla på det som inte är till som om det var till. Detta är ett nyckelord för en rätt förståelse av trons rättfärdiggörelse inför Gud. Vi kan ju tänka på detta konkret in i din och min situation. För temat anger ju att vi ska tala om dig och mig på något sätt. Vem är du och jag? Ja, Paulus säger på ett annat ställe, död i överträdelse och synd. Lik, vi är lik inför Gud kan vi säga. Gud kommer till liket. Gör liket levande, det som saknar liv, får liv. Det som inte existerar, börjar existera. Och så ses det hela tiden i Sara och Abraham perspektivet. Gamlingar som skulle föda barn. Omöjligt. Mänskligt sett. Men vi har med Gud att göra. Här är evangeliets hemlighet. Och här talar våra andliga fäder med rätta om bordets grund. Det som sker här i mitt möte, ditt möte med Gud, är att du är död, jag är död. Gud sänder sin son Jesus Kristus som är livet. Men han går in i din och min likdöd, får vi då säga det så starkt. Och det är därför han lider och dör. Plötsligt ser vi liksom hela sammanhanget. Här är jag död, ett lik. Och så kommer han och säger, jag vill bli ett lik i ditt ställe. Och han bär konsekvenserna helt och fullt ut när han lider och dör. Han blir korsfäst. Han dör för våra synders skull, säger Paulus. Han tar ditt och mitt ställe. Ett saligt byte talar våra andliga fäder om. Kristus tar allt ditt och mitt. Både det bästa och det sämsta som jag äger. Och det egentligen är det bara det sämsta. Så flyttas det över på Jesus. Och så avstår han på ett sätt det han redan har och ger det till oss. Herre, rättfärdigheten. Han får all min smuts, min synd. Den tillräknas honom. Och så tillräknas allt det som han är. Det tillräknas mig. Saligt byte. Kan det bli bättre? Döden kunde inte behålla honom. Vi får ta med hela liksom Kristusresan. Han lider, han dör, han uppstår segerrik. Och då säger Paulus i slutet av Romarbrevet 4. Kristus blev utgiven för våra synders skull. Och så uppstår han för vår rättfärdiggörelses skull. Och så kunde inte döden behålla honom. Han lever, han regerar, han sitter på tronen. Och vill att detta budskap om honom ska förmedlas på detta sätt som vi får göra på detta lägret. Allt det som vi saknar har Jesus förvärvat åt oss. Du kommer ihåg vad han utropade på korset. Det är fullbordat. Jag använde den enkla formuleringen med det första förbundet till Abraham. Jag fixar allt. Alltså det är på något sätt en koppling till de heliga orden på korset. Det är fullbordat. Jesus har ordnat det bästa i ditt och mitt ställe. Och nu tillräknas det dig och mig gratis, fritt, för intet, utan motprestation. Inte tal om det. Behövs inte. Det är bara fördärvar om vi går in i retoriken från Paulus i Galaterbrevet och Romarbrevet. Abraham kallas med rätta för trons far, och alla som följer hans fotspår, de som förtröstar på honom, som förklarar den ogudaktige rättfärdig, kan med rätta kallas för Abrahams barn, avkomlingar och arvingar. Så uttrycker både Paulus i Galaterbrevet och Romarbrevet. Vi får vara vän med Abraham. Vi kan vara kompisar, kan vi ju nästan säga. Vardagligt tal. Vi respekterar honom som trons far. Men alltså frälsningens väg, den är densamma för honom som för dig och för mig. Skillnaden är att han får det i löftet före korset. Intressant. Och så finns vi på andra sidan korset. Vi ser på korset i uppfyllelsens ljus. Det är fullbordat. Men här sker ett möte mellan trons barn efter korset och trons barn före korset. Och det har samma fokus. Kristus. Bara Kristus. Abraham fick löftet. Vi lever i det uppfyllda löftet, brukar vi säga. Ja, men angår detta verkligen dig och mig? Ja, slutet av Romarbrevet 4 ska vi ta med oss. Jag har redan citerat delvis av det. Dessa ord räknades honom, det vill säga Abraham, till rättfärdighet. Det skrevs inte bara för hans skull, säger Paulus. Hör och häpna. Utan även för vår skull. Och nu har vi uppenbarelsens Gud som kommer in i din och min situation. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss, dig och mig, som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Och så kommer det igen. Han som utlämnades för våra synders skull och som uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Slutet av Romarbrevets 4. Underbara ord. Ja, det som gällde för Abraham, det angår också dig och mig. Abrahams och Saras hopplösa situation, den är ju din och min på samma sätt. Vi kan inte bygga på någonting inför Gud på egen hand när det gäller vår frälsning. De lyssnade till Gud. Hans verk och hans under. Han som skapar ett nytt liv. Som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Vi har anledning att i tacksamhet ta emot denna obeskrivligt stora gåva. Jesus för mig, Jesus för dig. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon. Herre mig ge. Och konsekvenserna är följande som aposteln fortsättningsvis uttrycker det. Längre fram i Romarbrevet kapitel 5:1. Då konstateras liksom en status för oss, för dig och för mig. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Det står som ett konstaterande. Fri. Förlåten. Förklarad rättfärdig. Och så konstaterades, då har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 5:1. Underbara konstaterande. Friden lägger sig, den himmelska harmonin kommer in i en fattig, syndig människas hjärta. På grund av vad Jesus har gjort för dig och för mig. Och längre fram i kapitel 8, vers 1, det får vi också ta med. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns inget som kan störa. Ingen ofrid som kan bryta ner det förhållande som finns. Den status som är upprättad när Kristus är för mig och för dig. När jag har min blick riktad på honom genom tron alena utan lagens gärningar. Inget kan förändra, förstöra denna relation. Även som Jimmy var inne på med det sjunde kännetecknet om korset och lidandet och döden kommer. Så den friden i hjärta och samvete, det kan ingen ta från oss. Så länge vi har fokus riktat på Kristus, Kristus alena. Missionsperspektivet poängteras. Det gäller faktiskt alla människor. Nu går vi tillbaka till Galaterbrevet. Jag har ett intressant ord. Vi friköptes, säger Paulus, för att den välsignelse Abraham fått. Jag stannar lite grann där. Vi gör liksom kopplingen. Den välsignelse som Abraham fått. Då är vi i första Mosebok 12, 15 och så vidare. Den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Ser du kopplingen? Ser du det enorma perspektivet? Det börjar med Guds löfte till Abraham. Och så har vi i Kristus Jesus. Så är vi här ute bland hedningarna och där är du och jag. Vi har omsidor nåtts av detta evangelium. För att vi skulle få del av det och också få del av den heliga ande. Som är vår hjälpare. Och då lyfter jag fram det perspektivet som jag försökte peka på igår. Som är ju nästan, ja, klarar vi av det? Jag sa väl ungefär så att när Gud talade med Abraham och gav honom löftet. I första Moseboks 12. 1-3. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så tänkte faktiskt, hör och häpna, Gud också, inte bara på Abraham utan på dig och mig. Kan du greppa tanken? Egentligen inte förnuftsmässigt, men det står så. Ta det för vad det är. Gud hade dig och mig i åtanke när han talade med Abraham. Och blicken var fäst på Kristus i centrum som skulle ordna det också för vår skull. Och detta fullbordas, ja, jag citerade väl redan det ordet igår, men det är värt Jesu ord när han säger om missionsuppdraget som ska fortgå tills han kommer tillbaka. Och då har han liksom facit i hand, slutperspektivet. Många ska komma från öster och väster, det är ett globalt perspektiv, intressant. Och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Många ska komma. Då är det så att Jesus också har tänkt på dig. Tänkt på den måltiden. Vi kan inte sätta oss in i oss vad det blir. Men vi får bara konstatera att den som når fram kommer definitivt inte att bli besviken. Kommer jag frälst ut ur striden? Och vad jag då ska bli glad. Och så får möta Abraham. Har du tänkt tanken? Isak. Jakob. Vad ska vi prata om? Ja, vi behöver inte gå in på det. En sak vet vi att egentligen kommer inte Abraham och Isak och Jakob ha huvudplatserna. Men det är lammet. Guds lamm. Som har burit och borttagit världens synd. Nu har vi tittat en del på Abraham i Galaterbrevet och Romarbrevet. Vi får ha ett perspektiv till, det är Jakobs brev och det är lite problematiskt kan man kanske säga. För Jakob har en liten annan infallsvinkel när han tar upp Abraham än vad Paulus gör. Och det har vållat en del bekymmer i kyrkans historia. När det gäller kanon, alltså bibelböckerna, i vilken mån man hade tilltro till att Jakobs brev var så att säga auktoritativt och skulle räknas in som en av de nytestamentliga skrifterna. Lite i någon mån ifrågasatt, bland annat på grund av kopplingen till Abraham. Martin Luther var tidvis tveksam till det. Och vi ska titta lite grann på det. För trots att så finns Jakobs brev med i vår kanon och vi respekterar det. Och vi går redan till Jakobsbrevets andra kapitel. Där uttrycks det på följande sätt, vers 22. Du ser att hans, det vill säga Abrahams tro, samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Alltså vid den första anblick så får man ju känsla av att här blandas korten ihop samman, inte sant? Samverkan talas det om. Hur ska vi klara av detta? Hur ska vi förstå det? Jo, jag tror att Jimmy var något inne på det i sin undervisning. Han talade om avvägarna. Han talade om lagiskheten och så talade du om antinomismen. Alltså det är två diken som vi människor lätt hamnar i förhållande till den smala, klara, tydliga vägen. Och på något sätt så finns, tror jag, även i Jakobs och Paulus presentation, retorik och pedagogik om rättfärdiggörelse genom tron. Den syns någon mån i de två dikerna. Just för att vi ska bli varse och fokusera på den smala vägen. Den enda framkomliga vägen som är rättfärdiggörelsen genom tron. Jakob har ett specifikt själstillstånd i sikte när han skriver sitt brev. Det förstår vi av kontexten. I kapitel 1:22 så skriver han: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 1:26, om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Alltså här är något, analysen från Jakobs sida, det är att här är något som inte riktigt rätt ställt när det gäller en människa som åberopar rättfärdiggörelsen genom Gud. Och sen så fifflar man med sitt liv lite hur som helst. Är det inte det som Jakob säger? Antinomism var vi inne på. Det rör sig om ett själstill som präglas av, ska vi kalla det, en teoretisk tro. Som inte får några konsekvenser i det dagliga livet. Man kan tala om, och det har vi i kyrkans historia gjort, att man kan missbruka Guds nåd till lösaktighet. Alltså leka på något sätt med evangeliet och säga, well, ja, det är ju fixat och klart, Jesus har gjort allt. Ja, men då kan jag väl liksom bara go for it och leva som jag själv vill. Nej, säger Jakob. Så fungerar det inte. Och Paulus, vi ska se på det lite grann imorgon, är inne på samma sak. Och här i Jakobs brev så lyfts dessa perspektiv. Och i Romarbrevet så kan vi kort säga att kapitel 3-5 i Romarbrevet lyfter fram detta med trosrättfärdigheten genom tron utan lagens gärningar. Ett underbart avsnitt. Och sen kommer kapitel 6, och det läste Jimmy igår när det gäller dopet. Och där talas det om det nya livet, det för med sig konsekvenser. Det är inte så att du lever kvar i det gamla, utan genom dopet så har du fått ett nytt liv. Då lämnar du det gamla och du går för något nytt. Du har en ny tillvaro. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli större? Frågetecken, säger Paulus i Romarbrevet 6. Absolut inte, säger han. Definitivt inte. Kommer inte på fråga. Hur ska vi, om vi har dött bort ifrån synden, kunna leva i den? Självmotsägelse. Visst inte. Bort det. Definitivt inte. Det är absurt. Det är helt omöjligt. Regelvidrigt. Det är ju inkonsekvent. Och det är denna falska teoretiska tro som Jakob varnar för i sitt brev. Han tar upp andra exempel. Att kristna kan frestas till att sortera människor efter rang. En rik man favoriseras på bekostnad av en fattig, tar han upp som exempel. Nej, det är inte något kyrkans kännetecken. Definitivt inte. Om ni gör skillnad på människor begår ni synd, säger han. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Handlar vi på det här sättet att ha en teoretisk tro, som så att säga mest sitter i hjärnan och inte går ner till hjärtat och får konsekvenser i det vardagliga livet, då undermineras tron förr eller senare. Om det nu är en tro. Vi har ett nyckelord från Paulus när han säger en tro som är verksam i kärlek. Här har vi på något sätt, ska vi kalla det syntesen. Där tron är det enda bärande och en tro som får konsekvenser, frukt i det vardagliga livet. En levande tro är verksam i kärlek, i handling, i goda gärningar. Varför då? För att Kristus bor hos mig. Kristus bor hos dig. Ett nytt liv har påbörjats och fortsätter. Och det kallar vi helgelse. Men vi ska ta med Jakob 2, 21-24. Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningarna? Han bar fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Jag upprepar: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Här är så att säga basen, the basics. Rättfärdiggörelse genom tron utan lagens gärningar. Men så kommer då tillägget från Jakob. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Alltså sätt då in i detta själstillstånd som har en teoretisk tro. Att med den levande, enda frälsande tron på Jesus Kristus så får det alltid konsekvenser. Annars är det inte en sann levande tro. Så resonerar Jakob, om jag har förstått det rätt. Nu ska vi få hjälp av en kär broder, Carl-Olof Rosenius, som skrev en utförlig och mycket uppbygglig romabrevskommentar. Den är nog svår att få tag i. Det är i två band. Och när han utlägger romabrevets fjärde kapitel så har han lagt in ett litet avsnitt om Jakobs brev. På ett själavårdande sätt. Abrahams exempel förklaras. Och Rosenius betonar att Paulus och Jakob, som jag också har försökt säga, har två syften, två ändamål, två adresser, två själstillstånd som adresseras och hanteras. Paulus kämpar mot den naturliga människans otro där gärningarna är i fokus. En prestationsångest är för handen. Och då lyfts liksom evangeliet i sin fullhet ner. Med ett vilande perspektiv i ett själstillstånd som är fylld av oro och ångest. Hur ska det gå för mig? Allt är fixat. Det är liksom Paulus själavård när det gäller denna grundläggande lärofråga. Jakob kämpar mot en falsk tro. Falska bekännare, skriver Rosenius. Som hoppas bli rättfärdiga genom en sådan tro som har gemensamma nämnare med de onda andarna. En tro som inte värmer och när hjärtat. En teoretisk tro. Och på så sätt blir själavården varierad till de olika själstillstånden och behöver sina respektive medicinkurser, skulle vi kunna säga. På så sätt har alltså Paulus och Jakob gemensamma nämnare under den helige andes ledning. För att vi är alltså olika patienter med olika sjukdomar, skulle man kunna säga, som behöver olika medicinkurer. Som en läkare vet hur det är. Det går inte att hantera en patient generaliserande, intressant, utan var och en behöver så att säga sin speciella sjukvård. Och så är det med den heliga ande också. Han ser hurdana vi är, vad vi behöver. Den ena behöver det ena perspektivet, den andra. Någon lever i krampaktig träldom, prestationsånger. Undrar hur ska det gå för mig? Jag klarar inte av att vara kristen. Och ska då få lyssna till att Gud har gjort allt. Genom nåd. Tron alena för Kristi skull utan lagens gärningar. Det tar Paulus igen i sin undervisning. Kanske är du här som har det så. Du ska veta att Jesus har gjort allt, att dina synder är förlåtna i Jesu Kristi namn och blod. Väl förankrat av härlighetens Gud i löftet till Abraham, fullbordat i Kristus, och så är vi här och lyssnar till detta underbara budskap. Någon annan lever ett lössläppt och likgiltigt kristet liv. Lätt är det inte att börja leka med synden. Du behöver inte peka ut någon här. Jag vet hur det är. Du vet också hur det är. Att börja fiffla med det som Jimmy tog upp, syndernas förlåtelse och syndernas tillåtelse. Försöka leva i en syntes, bygga ihop. Det är frestande. Och det blir inte lättare när man blir äldre. Och då är Jakob här med ett rannsakande budskap till oss, om vi befinner oss där. Kom inte att säga att du är en levande kristen när du med din teoretiska tro att inte den får omsättas i handling. Var är frukten? Du lever lite hur som helst. Det är det som Jakob tar sig an och vill reparera, lägg märke till det, även när det har gått snett där. Kanske är du här som har det så. Vad ska du göra? Du får vända om igen. Ett ständigt vänd om i en kristens liv varje dag. Vänd om och tro evangeliet. Vänd om igen. Bekänn synden. Lämna den. Avstå från den. Fly till Kristus. Hjälp medlen som han har gett. Börja inte fiffla och fortsätt inte fiffla med synden. Akta dig som död från synden och levande för Gud, som Paulus säger i Romarbrevet. Lev det nya livet. Sortera bort det gamla. Det är kämpigt, ja. Men det är nödvändigt för att komma frälst ut ur striden. Nu har tiden gått, klockan är strax 4. Och jag vill bara avrunda med att lyfta fram igen den här titeln, härlighetens Gud vandrar med sitt folk, som han gjorde med Abraham, som han gjorde med Mose, som han vill också göra och gör med dig och mig. Han är trofast in till slutet. För han har målet i siktet, att vi ska komma frälsta ut ur striden och nå fram och hem. Är inte detta något att kämpa för? Och då får vi också ha det allvarliga evighetsperspektivet, också med den dubbla utgången, som i vår tid är inte populärt att tala om det, utan allting ska ju vara fint och man ska vara smekande och så vidare. Men alltså, Jesus är ju oerhört kärleksfull, men han är ju hypertydlig med vad som gäller, vilka spelregler som gäller. Evigt liv eller evig död, himmel eller helvete, det är det som står på spel. Och därför han talar ju klartext och säger att ja, det finns två utgångar. Den yttersta domen kommer. Det får två olika resultat, att välkomnas hem eller att visas bort. Och allt beror på relationen till den korsfäste och uppståndne Jesus. Tron eller utan tro. Låt oss då vandra med honom, den korsfäste och uppståndne, som har gjort allt, som har fixat allt och vill bära oss på resan som återstår. Då vill jag avrunda med Hebreerbrevet, säger ett märkligt ord om detta. Han talar just om den dubbla utgången och risken att gå förlorad. Så säger han och konstaterar, och det är ju uppmuntrande då och själavårdande, för och ett konstaterande när han säger: vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan bland dem som genom tron vinner sina själars frälsning. Här är dubbelheten utmålad, men färdriktningen är liksom angiven. Vi väljer den vägen för Jesus skull och för vad han har gjort. Och nu, kära vänner, får vi ju också på resan tänka på varandra. Vi kan ju bli lätt egotrippade och upptagna av oss själva, och det ska vi på ett sätt vara i vår gudsförhållande, men vi har ju också ansvar för varandra. När någon kommer bort, drar sig undan, så får vi ju be för honom och henne och också försöka tala kanske om så är möjligt. Det är vår kallelse. Det är en missionärsuppgift som vi lyfte fram igår. Omsorgen för varandra. För det är Jesus som djupast sett har den omsorgen. Härlighetens Herre vandrar med sitt folk, med dig och med mig. Och det till det säger vi: ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.